Guds frid. Så roligt att få komma till här i Aneby igen. Här har jag stått några gånger i den här talarstolen. Och när jag fick erbjudandet av Ola att komma igen så blev jag riktigt glad. Tack Ola. Tack för de orden du sa också. Jag känner stor respekt för dig också Ola. Vi kämpade tillsammans i Askeryd. Jag minns när du kom till mig och sa att du känner att Herren vill att vi ska ha bönemöten. Jag var väl lite tveksam. Men ni som var med vet att ett tag så var missionshuset fullt av bedjare. Kom från alla håll. Och Guds ande svävade starkt och mäktigt. Sen kan jag uppleva att det var någonting som dödade det som Gud ville göra. Det blev inte riktigt som Herren hade tänkt. Men idag så finns du och Katarina här i församlingen här och jag tror att det är helt rätt. Jag tror att Gud vill använda den här församlingen. Jag tror att Gud har planer för Aneby. Han har gjort det för att välsignat sitt folk i Aneby. Och jag tror att det bästa ligger framför. Jag är övertygad om det. Guds godhet ska vila över den här församlingen. Jag hade tänkt att predika om att Gud vill göra sin församling till en oas. Är det ljudet som inte är riktigt bra? Är det rundgång? Är det bättre nu kanske? Ja.
Nej.
Att Gud vill göra sin församling till en oas, det var min tanke. Det ska jag predika om, tänkte jag när jag kom till Aneby. Men så var jag i Gamla Järnsröd i torsdag så hade bibelstudium. Och så sa Herren till mig när jag satte mig ner i fredags och skulle förbereda mig att du ska ta samma som du hade i Gamla Järnsröd. Men då sa jag, Herre, det kan jag inte göra, det var ett bibelstudium. Då måste jag skriva om det hela. Men då kände jag att det var som om Herren sa att nej, ta det du sa till vännerna i Gamla Järnsröd och dela det också i Aneby. Och det ska jag göra. Mitt tema idag är Gud är för oss. Och jag tror, vänner, att det är någonting vi behöver höra. Jag tror att Herren vill att vi ska höra att Gud är för oss. Vi får många gånger reda på hur dåliga vi är. Hur misslyckade vi är som kristna. Vi når inte ut och vi lyckas inte som vi skulle. Men låt oss säga en sak, att Guds tankar om oss är kärlek, omtanke och han har så mycket mer att ge. Jag ska läsa en hel del bibelverser idag. Jag ska börja med att läsa från Romarbrevet. Jag läser från det 8:e kapitlet. Ola, du var där också och läste lite. Och jag hamnar, tror jag, och du var i Efesierbrevet och läste och det hamnar vi också så småningom. Men nu läser från Romarbrevet 8, verserna 31 till och med 38. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vilka vässar. Och de är till oss. De är till dig. De är till mig. De är till er vänner i församlingen här. Det här ger oss en viktig grundinställning i livet. Gud är för oss. Och en del har svårt att ta det i munnen och säga att Gud är för mig. Man kan säga så här, jag har varit med om så mycket i mitt liv så jag undrar verkligen om Gud bryr sig om mig. Men när vi läser de här verserna förstår vi att Gud är för oss. Och vad som än händer i livet, nöd, ångest, sjukdom och allt som kan drabba oss av olika slag, så är Gud ändå för oss. Och Gud vill hjälpa oss igenom. Jag tror att de här verserna från Romarbrevet är en av de viktigaste verserna för oss att känna till. Och att återvända till gång på gång. Vi behöver leva i den vissheten om Guds stora kärlek och hans enorma godhet och hans översvallande nåd mot oss. Gud är inte arg på dig. Gud är inte arg på oss. Han är en kärleksfull Gud. Och han är för oss, inte emot oss. Ska vi be. Tacka dig Herre för ditt ord till oss idag. Tacka att ditt ord talar om att du är för oss. Och att din kärlek kommer till oss den här stunden. Som en våg från den himmelska världen. Och vi tackar dig för att du bara viskar in i våra liv den här stunden. Att du älskar oss. Och du är på vår sida. Och vad som än händer i det här livet Herre, så står du på vår sida. Och när sjukdom och nöd och lidande kommer så är det inte du som skickar det utan du lider med oss Herre. Och vi tackar dig också för att du kan hjälpa oss ur dem. Du kan hela, du kan bota, du kan göra under. Och därför så får vi bara tacka dig Jesus den här stunden och upphöja dig. Du är Herre, du är kung, du är mäktigare att göra långt mer vad vi kan be eller begära. Tacka dig för att du är mitt ibland oss. Och Herre, vi bara välkomnar den heliga ande. Vi tackar dig. Tack att du möter ditt folk den här stunden. Genom ditt ord, genom din ande. I Jesu namn. Amen. Du känner till berättelsen om den förlorade sonen, eller hur? Hur han kommer hem till sin far och möter den vidöppna famnen. En kärlek från sin far som är så enorm. Men vad vi inte tänker på är att det finns en parallell berättelse i den berättelsen. Och det är om den hemmavarande sonen. Som undrar vad det är för något liv in i huset. Vad håller de på med där inne? Och han går in och upptäcker att hans bror som har slavat bort hela förmögenheten har kommit hem och man firar. Och då känner han så här, den hemmavarande sonen, varför gör pappa på det här viset? Han som har, min brorsa som har gjort det här mot oss. Hur kan far förlåta? Hur kan han göra på det viset? Och han ställer frågan till sin far. Och då tittar hans pappa på honom djupt in i ögonen och säger: vet du inte att allt mitt är ditt? Och sonen säger så här till sin far. Eller han såg på sig själv i en relation till sin far som om han var en arbetare på gården. Och då försöker fadern säga, du är i första hand inte en arbetare på gården, du är min son. Och jag tror att en del av oss kanske behöver höra det. I första hand gör vi inte massa saker för Gud och vi får inte honom att bli nöjd genom att vi gör massa saker för honom. Det vad fadern vill ha, det är vår kärlek, vår tillbedjan, vår gemenskap. Och så säger fadern till sin son så här: allt mitt är ditt. Och så säger han en sak till. Han säger: gläd dig. Gläd dig nu över att din brorsa har kommit hem. Gläd dig. Var med i glädjen. Och jag tror det kan vara en uppmaning till oss också idag. Gläd er. Var glada i Herren. Fröjd i Herren är i starkhet. Låt inte omständigheterna trycka ner er. Låt inte att Gud välsigna andra människor och använda andra människor kan ibland bli någonting som vi är besvikna över. Varför Gud? Använder du dem och inte mig? Varför välsignar du dem och inte mig? Varför botade du han och henne och inte mig? Och så kan vi gå och tycka att Gud är inte rättvis. Men vad Gud vill säga till oss, att hans kärlek till oss är lika stor oavsett om han använder oss eller inte. Eller om han har helat oss eller inte. Så älskar han oss lika mycket. Vi förstår inte Guds tankar, Guds planer. Vi förstår inte varför han gör så och så. Men en sak är säker. Han älskar oss. Han älskar oss. Hans kärlek är stor. Och han säger kanske till dig idag att allt mitt är ditt. Min kärlek till dig tar aldrig slut. Den är som en stor ocean som du bara kan få ösa ur. Det är som en våg som väller in emot ditt liv. Min kärleks våg väller in emot dig. Varför gör Gud så? Varför kan Gud älska oss och bry sig om oss? Jo, i Efeserbrevet 7 och 8, och det läste du, Ola. I honom, alltså i Jesus Kristus, är vi friköpta. Genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. På Nya Testamentets tid hade man slavar i det romerska riket. Och en slav kunde bli friköpt. En slav kunde bli fri genom att någon betalade ett pris för den personen. Och det är den bilden Paulus använder här när han skriver att i Jesus är vi friköpta. Vi som tror på Jesus Kristus har blivit friköpta från slaveri. Under djävulen och under hans makt. Och Jesus säger ju så här i Johannes 8:34. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Den som lever i synd är slav under synden. Men Jesus har kommit för att friköpa oss. Och inte bara friköpa oss, vi är alltså Guds barn. Kan du förstå det här att han gör oss som var syndens slavar till barn i sin familj? Han adopterar oss och gör oss till arvingar till den himmelska världens alla välsignelser. Vi är hans söner och hans döttrar. Jesus Kristus är vår bror. Vi är del av Guds familj. Jag hade lite svårt att sova i natt, så jag försökte visualisera det här lite grann av att vara son till Gud. Och alltså bara tanken egentligen svindlar ju, att vara son till Gud. Det är väl omöjligt. Nej, Bibeln säger ju att vi är Guds barn. Vi är alltså Guds älskade barn. Och Hebreerbrevet säger så här att nu kan vi genom Jesu Kristi blod frimodigt gå ända fram till nådens tron. Och då tänker jag mig det här barnet som kommer inrusande till pappa eller mamma och säger mamma, mamma, pappa, pappa. Och så har man en önskan. Och en relation till Gud är den att vi kan komma till honom när som helst. Och komma till honom med förtröstan och vetskap om att han hör oss och kan välkomna oss. En god förälder öppnar ju famnen och säger till sitt barn och säger ja, ja, jag ska hjälpa dig, jag ska ta hand om dig. Och du, så, och sådan är Gud också mot oss. Han öppnar sin famn mot oss när vi kommer. Därför så kan vi frimodigt gå ända fram. Till vad då? Till nådens tron. Till nådens tron. Och det står här i Efeserbrevet något fantastiskt. Jag skulle vilja att du upptäckte det här ordet. Han lät sin nåd flöda över oss. Guds nåd flödar över dig den här stunden. Han slösar på dig sin nåd. Det står i grundtexten Att det är som ungefär som en våg som bara väller över ditt liv. Från nådens mäktiga ocean väller nåd emot dig, kärlek emot dig. Därför får jag säga en gång till dig, du som lyssnar till min predikan idag. Gud är inte arg på dig. Han är en kärleksfull far som längtar efter att få innesluta alla människor i sin stora famn. Alla människor. När grät du i Guds famn sist? När kände du Guds kärlek flöda till dig? När du stannade inför honom och lät hans kärlek få bara nå ditt hjärta? Jag tror att Gud vill uttrycka sin kärlek till dig. Jag tror han vill att du skulle komma in i hans närhet och få känna att det finns en överflödande kärlek som bara väller emot dig som en våg. Gud är inte arg på dig. Vi är utvalda genom Jesus Kristus. Och det fantastiska är att vi är utvalda innan världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Det innebär att innan Gud skapade de första människorna, Adam och Eva, hade han bestämt att de skulle vara heliga och fläckfria. De skulle kunna röra sig i hans gemenskap. De skulle kunna komma och gå till honom när de ville. Och de skulle kunna bara känna att de var del av Guds stora familj. Det var Guds plan. Den här världen skapades för att den skulle vara till för hans familj. Och så vet du, syndafallet förde Adam och Eva ut ur lustgården och ut ifrån Guds närhet. Synden skilde dem ifrån Gud. Men Gud hade bestämt att människan skulle stå helig och rättfärdig inför honom. Vad gjorde Gud då? Han sände den andra Adam till jorden, Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, han kom som ett Guds lamm för att ta bort världens synd. Och det innebär att när Jesus dör på korset så dör han för allas våra synder. Det innebär att han har dött en gång för alla för våra synder. Och när vi bekänner våra synder för honom så blir vi heliga och fläckfria inför Gud. Jesus Kristus har gjort det möjligt för dig och mig att med frimodet kunna komma inför Gud förlåtna, rena, heliga inför hans ansikte. Lika helig som Jesus Kristus är, så helig är du inför Guds ansikte den stund du tar till dig vad Jesus gjort för dig. Tanken svindlar, va? Att du är lika helig som Jesus Kristus. Men det säger Bibeln oss. Helig och fläckfri får vi vara inför honom. Det ger oss en helt ny identitet. Gud är inte arg på oss. Han älskar oss. Han för oss in i sin familj. Och han säger, du är helig precis som min son är helig. Du är fläckfri precis som min son är fläckfri. Inte i dig själv, men genom min son. Gud är kärlek. Och när vi kommer till Gamla testamentet så kan vi hitta många olika namn på Gud. Och som beskriver vem han är. Och jag skulle kunna hålla ett långt bibelstudium om det, men det ska jag inte göra. Men jag ska ta med dig till psalm 23, de första tre versarna där. Som har öppnat mina ögon på ett nytt sätt. Låt mig läsa från psalm 23, 1-3. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Här är några av de namn på Gud som finns i den här psalmen. Jag nämner fyra, det finns fyra till. De kan du upptäcka själv om du vill. Men jag nämner de fyra första namnen på Gud som finns i psalm 23. Och det första är Herren min herde, Jehova Roi. Och det är ett fantastiskt ord egentligen som talar om att Gud är min herde. Och Jesus säger ju klart och tydligt, jag är den gode herden som ger mitt liv för fåren. Herren är min herde. Och en herde, vet du, han leder oss. Han ger oss näring och han bryr sig om fåren. Och sådan är Gud. Han leder oss. Han ger oss näring och han bryr sig om oss. Det andra ord, namn på Gud vi hittar här, det är Jehova Jireh. Det betyder Herren förser. Och i första Mosebok 22:14 så står det så här. Du vet, Abraham blev ju uppmanad att offra sin son. Gud sa till honom, ta med dig Isak och offra honom. Och så vet du hur det var. Abraham var beredd att sticka kniven i Isak när Gud plötsligt ropar från himlen. Gör inte din son illa. Och istället för det offer som Gud begärde utav Abraham, som var en test egentligen. Gud hade nog aldrig tänkt det, men han ville pröva Abrahams hjärta. Och vi kan ju tycka att det var märkligt egentligen. Men det går vi förbi och vi ser istället vad Herren gjorde. Han gav ett annat djur som Abraham kunde offra. Och där på den här platsen så reser Abraham ett altare. Och han kallar altaret för Jehova Jireh. Herren förser. Vad har det med psalm 23 och vad hittar vi det någonting där? Jo, i den första versen står det, mig ska inget fattas. Mig ska inget fattas. Herren ger oss vad vi behöver. Herren ger oss precis vad vi behöver. För han är Jehova Jireh som förser och ger goda gåvor till sitt folk. Och framförallt så gav han ju oss Jesus Kristus. Herren förser. Abraham behövde inte offra sin son. Och ingen annan har heller behövt offra sin son. Men Gud gav sin son Jesus Kristus. Han är Jehova Jireh, Herren förser. Det tredje namnet vi hittar här är Jehova Shalom. I psalm 23:2 står det, han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och i Domareboken 6:24 så läser vi om Gideon. Du vet den Gideon som gömde sig för fienderna som försökte hela tiden stjäla skörden från folket. Och Gideon, han stod och tröskade inne i ett hus. Han kunde inte stå ute därför att han visste att då kommer de och stjäl maten för mig. Och när han står där så kommer Herren till honom och säger, Herren var med dig du tapper stridsman. Och Gideon säger, nej men jag är väl ingen tapper stridsman, jag är den minsta av de minsta i släkten, en helt obetydlig person. Men Herren, han gav honom en ny chans. Herren reste upp Gideon till att bli en gudsman och en gudstjänare. Plötsligt så ser Gideon att det är Herren som är min frid. Och han kallade ett altare som han byggde för just det. Herren är min frid. Du vet, Gideon blev en stridsman som befriade Israel. Och han gav Gideon vad han behövde. Och ordet shalom betyder just lycka, frid, framgång, god hälsa, gunst. Alltså det ordet shalom är så oerhört rikt. Det Gud gör med oss är att han ger oss sitt shalom. Han ger dig frid, amen. Men han ger dig också lycka. Han vill ge dig framgång i allt du gör. Och han vill ge dig hälsa. Och han vill också låta sitt välbehag vila över ditt liv. Låt mig läsa psalm 23:2 en gång till. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och det är just vad Herren vill göra. Han vill låta dig få vila på de gröna ängarna. Han vill låta dig få vila i honom, i hans kärlek. Och han vill låta dig få se hur han förser dig med vad du behöver. Och han vill låta dig få känna frid och ro i ditt liv. Jag tror inte att Gud vill göra oss stenrika. Jag tror inte på den där tanken om att vi ska bli rika för att Gud älskar oss. Men jag tror att Gud ger oss vad vi behöver. Och jag har du behov idag av ekonomisk karaktär? Har du behov utav att saker och ting ska läggas till rätta i ditt liv? Så har du kommit till rätt ställe, för Herren vill hjälpa oss att förstå att han kan ge oss shalom i våra liv. Då kommer vi till den fjärde namnet här på Gud. Och det är Jehova Rafa. Herren vår läkare betyder det. Och i psalm 23:3 står det: han ger liv åt min själ. Eller som det också kan stå, och kanske är rätt översättning: han återupprättar mitt liv. Han återupprättar mitt liv. Och när Gud talar om vårt liv, så talar han inte bara om vår ande. Han talar inte bara om vår kropp. Han talar om hela mig. Mig som en varelse och en människa. Jag är ande, jag är kropp och jag är en själ. Jag vet att jag är älskad av Gud på alla områden i mitt liv. Och Gud vill vara vår läkare. Han vill bota oss. Gång på gång säger Gud det till sitt folk, att han är Herren vår läkare. Och till Israels folk i andra Mosebok 15:26 så sa han så här: jag är Herren, det er läkare. Och Bibeln talar om för oss att Jesus Kristus har burit alla våra sjukdomar. Han dog för dem på korset. Han botar dina sjukdomar. Han är Herren din läkare. Därför ska vi aldrig sluta att be för sjuka. Därför ska vi aldrig upphöra att frimodigt proklamera helande för människor. Därför är det vad Gud vill. Men ibland så måste saker och ting bryta igenom i församlingen och i våra liv för att Gud ska kunna verka. Och när du sa, Ola, att ni ska samlas och be för församlingen, så tror jag just vad det är viktig biten är, att Gud får bryta igenom bland sitt folk och utrusta sin församling med andlig kraft, styrka och vitalitet för att kunna förändra saker och ting. Dessa fyra namn talar om att Gud ser till människans djupa behov. Han bryr sig om oss på alla områden. Återigen, Gud är inte arg på oss. Han vet vad vi behöver och han vill ge oss vad vi behöver. Det är viktigt att ingenting får stjäla livsglädjen ifrån oss. Hur många gånger har vi upplevt det, att vi tappar glädjen? Och det kan vara allt möjligt som får oss att tappa glädjen, omständigheterna. Saker och ting som vi lever under. Kanske att vi är sjuka, kanske att vi är arbetslösa, kanske att vi saknar pengar, kanske att vi har relationer som inte är det bästa. Ja, det kan vara så mycket av omständigheterna i livet som gör att vi mår dåligt och att vi tappar livsglädjen. Det kan vara din självbild, hur du ser på dig själv. När du jämför dig med andra så tycker du så att du inte duger och du inget kan. Och du är inte lika snygg och du är inte lika rik. Och du har, ja, det är allt mycket som du ser på dig själv. Och du tycker liksom jag är värdelös. Det skäl är livsglädjen ifrån dig. Och vad andra människor säger om dig. När man talar illa om dig och du hör det från andra att de har sagt det och det om dig. Eller om du hör det själv att någon säger något elakt till dig. Du kan tappa livsglädjen för det. Och så kan du också få höra hur djävulen kommer till dig och säger: inte kan du vara Guds barn. Inte kan du vara en kristen så ynklig som du är. Och så finns det så mycket som stjäl livsglädjen ifrån oss. Är det så att du har tappat livsglädjen, du som lyssnar till min predikan idag? Låt mig då få säga till dig att Gud ser på dig med kärlek och han vill att du ska vara glad. Vad var det fadern sa till den himmelvarande sonen? Gläd dig. Gläd dig. Och det är just vad Herren vill, att du kastar av dig sorgens mantel och tar på dig glädje, lovsång, lovprisningens mantel, för Gud är med dig. Ja, men säg du, du vet inte hur jag har det. Det är kämpigt just nu. Ja, men Gud vill ge oss en glädje som inte styrs av omständigheterna. Jag ska läsa ett sammanhang från Habakkuks bok. Det tredje kapitlet, 17-19. Kanske du behöver höra de här verserna. Fikonträdet blomstrar inte mer och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallet. Oj, 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 vilket elände. Men, skriver Habakkuk, men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren är min styrka och han gör mina fötter som hjortens och han låter mig gå fram över mina höjder. Ja, omständigheterna kan vara absolut alldeles omöjliga, men jag behöver bestämma mig. Jag vill jubla i Herren och tacka honom ändå. Och jag vill inte låta stanna kvar där nere i dalen, utan jag vill liksom hjorten gå upp över höjderna. Och jag vill närma mig Herren och jag vill se hans hjälp mitt under de här svårigheterna som jag kanske just nu upplever. För Gud kommer att föra mig igenom. Så om du upplever omständigheter som är jobbiga, om du har en dålig självbild, om människorna tar illa om dig eller om djävulen anklagar dig, ge inte upp. Utan tacka Gud. För att han är med dig. För han är med dig. Och den här stunden när vi är samlade här, så väller det en våg ifrån den eviga världen emot dig av kärlek och nåd och omsorg. Och Gud viskar in i ditt öra just nu: jag älskar dig. Jag är inte arg på dig. Jag vill inget illa. Jag vill hjälpa dig. Och jag vill ge dig en framtid och ett hopp. Men vi behöver se upp för de bittra rötterna, för de skjuter skott. Jag säger Hebreerbrevets författare, vem man nu var: se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Du vet, bitterhet kan göra mycket med oss. Bitterhet kan få oss till att bli de här som aldrig kan se något positivt och aldrig kunna tänka något positivt. Vi bara tycker att allt har varit jobbigt och jag ska gå och tycka synd om mig själv resten av livet. Men säger brevets författare: sluta med det. Res dig upp och fatta det, att det inte är en del av ditt liv längre, bitterheten. Lägg den bakom dig. Men en sak till: se till att inte de här bittra skotten påverkar din omgivning. Se till att inte allt det här som har drabbat dig återigen upprepas och pratas om när du möter människor. Släpp det gamla och gå vidare i Jesu Kristi namn. Jag har gett vittnesbörd här. Ni vet ju om att jag var ju pastor i Allianskyrkan här. Och det blev lite konstigt. Jag kom inte riktigt på god fot med församlingsledningen. Och jag slutade här under lite jobbiga omständigheter. Från den ena dagen till den andra var jag borta. Men jag bestämde mig så småningom att jag inte ska vara bitter. Att jag inte ska gå och tycka illa om dem här. Och idag kan jag väl välsigna hela församlingen och alla de här som den gången jag tyckte kanske hanterade saker och ting lite fel. Idag har jag förlåtit. Jag låter inte den bitterheten ta över. Jag vägrar att låta den bitterheten förstöra mitt liv. Jag har bestämt mig för att gå vidare, för att det finns så mycket som ligger framför. Och från himmelen väl en våg av välgång, shalom, Guds godhet emot mig. Och jag får bara uppleva att det är mycket bättre än att gå och vara bitter. Halleluja. Och kanske du är där också, att du bär på någonting som du behöver släppa och bara bära fram inför Herren. Och du ska få se att om du släpper bitterheten, besvikelserna och slutar prata om dem och välsignar istället, att Gud för dig in i något nytt. Ja, nu tycker ni säkert att jag ska sluta, men jag har lite sak till jag ska säga. Och jag vill bara få lyfta fram några saker till. Paulus frågar ju här, vem kan anklaga oss och fördöma oss? Bibeln kallar ju människans största fiende för djävulen, för en åklagare som hela tiden vill anklaga oss. Och många människor känner sig värdelösa, fördömda på grund av att man har begått synder och fel. I själavårdssamtal har jag suttit ner med människor som säger så här: om du visste vad jag har gjort i mitt liv så skulle du aldrig kunna säga att Gud förlåter mig. Och då kan jag säga klart och tydligt att Gud förlåter alla synder. Släpp dina gamla misstag och synder vad det än är. För att läsa ett viktigt bibelställe för dig från Romarbrevet 1 och 2, 8, 1 och 2. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ingen fördömelse. Ingen kan anklaga dig för dina synder. Därför att Jesus har förlåtit dem. Och vet dig idag, när du kan känna ibland att Gud inte bryr sig om dig och att det är tyst från himlen. Du har två förbedjare som ber för dig ideligen. Vilka är de? Det är den helige ande och det är Jesus Kristus. Anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Kristus Jesus är den som har dött, jag än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Så i den här stunden så har du två förebedjare inför Faderns tron som ber för dig. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, frågar Paulus. Nöd, ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, far eller svärd. Ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Du är älskad. Ingen kan skilja dig från Guds kärlek. Vad du än har gjort och vem du än är. Vi kan uppleva ibland att det är slut. Och där vi får bara känna att allting tar slut. Det behöver inte vara så. Det kan hända att slutet kan bli början till något nytt. Kommer du ihåg? Jakob sa så här en gång: allting är emot mig. Har du sagt det någon gång? Allting är emot mig. Men vad han inte visste var detta att Gud verkade. Gud hade ju fixat att hans son Josef var i Egypten. Och hade ordnat så att han, Jakob, med hela sin familj kunde fly från hungersnöd ner till Egypten och få mat och föda. Jakob såg bara hopplösheten. Nu säger han, den är först nere i Egypten, att min son Benjamin ska dit. Allting är bara emot mig. Jag har redan förlorat en son. Ska jag förlora en till? Men Gud var inte emot honom. Gud hade tänkt goda tankar. Och det som vi ibland kan uppleva vara alldeles hopplöst kan vara början till något nytt. Min morfar var sjöman. Han var uppvuxen på västkusten i Onsala och hans pappa var skeppare. Och jag vet inte om han var på sin fars båt eller var han var, men hans far var inte med den här gången. Och i varje fall, båten gick mellan västkusten i Göteborg och Finland och man hade timmer. Och där ute på Östersjön någonstans i stormen går båten under och alla på båten drunknar, tror man. Och hemma i Onsala går naturligtvis min morfar Axels föräldrar sörjer och är förtvivlade. Och det var mycket gråt. Och det går några veckor så plötsligt. Ja, sanningen var ju den att morfar drunknade ju aldrig. Utan någon hade hittat honom där i havet, tagit upp honom, hjälpte honom i land. Och så småningom så kunde han ta sig hem till Onsala. Och en dag, när mamman går där inne i köket och pysslar, så knackar det på dörren till hemmet. Och där står Axel. Och han är frisk och han lever. Och hans mamma ropar ut: Axel lever! Axel lever! Hon hade räknat ut honom, men Gud hade goda tankar och Gud hade stora planer för den grabben. Han blev missionär och så småningom reste han och hans fru, min mormor, till Mongoliet och var missionärer där. Och sedan kom de hem till Sverige och var min morfar reste omkring, förkunnade Guds ord och var lärare på Kortebo missionsskola under många år. Gud hade inte räknat ut Axel. Och det som såg alldeles hopplöst ut, det var början till något nytt. Och så kan det bli i våra liv. Gud vände det alldeles hopplösa till något underbart. Och så kan han göra i våra liv. Så kan han göra i församlingen. Så kan Gud göra på den här platsen. Gud kan förvandla saker och ting till att bli något underbart. För Gud är för oss. Halleluja. Gud är för oss. Och det är viktigt att kunna säga det. Och jag hoppas att du kan säga det till dig själv. Gud är för mig. Gud är för mig. Hans nåd väller som en mäktig våg av kärlek emot mig just nu. Det flödar av kärlek rakt in i mitt liv. Och Gud säger, du är älskad, du är värdefull, du är mitt barn och jag vill ditt bästa. Jag är inte arg på dig utan jag har stora planer för ditt liv. Ska vi be. Tack Fader för att du är en god Gud. Tack att vi inte behöver tvivla på det, utan vi får säga det idag. Gud, du är god. Och även om vi upplever att det är motigt ibland, så är du god ändå, Herre. Och du kan ta oss ut ur svårigheter. Och du kan hela och bota och ställa saker och ting till rätta på ett underbart sätt. Tack att du kan göra det och tack för alla gånger du har gjort det. Och tack att du vill göra det idag. Du vill möta ditt folk här idag med nytt mod. Och jag bara ber dig, oh Gud, om en våg över din församling i den här stunden. En våg av kärlek. En våg av barmhärtighet. Du vill möta ditt folk på ett nytt sätt. Jag tackar dig, Jesus. Tack för vad du gör just nu. Och vi bara sträcker oss mot dig och vi säger tack, tack, tack Gud för att du älskar oss. Tack. Tack Jesus för att vi är heliga och rättfärdiga genom dig. Tack heliga ande för att du är mitt ibland oss och du bara styrker oss den här stunden. Och det ger oss nytt mod att kunna gå vidare i den heliga andes kraft och tjäna dig. Jag bara prisar dig Herre. Och när vi är inför ditt ansikte den stunden så tror jag att du kan bota sjuka. Du kan upprätta människor och göra under Herre. För du är densamma igår, idag och i all evighet. Tack Jesus Kristus. Röver ditt folk just nu Herre. Tack att du gör det i Jesu namn. Och du bara låter bitterheten få släppa i människors liv. Du vill låta bitterheten få ge vika för tacksamheten för vad du vill göra Jesus. Jag tackar dig för det. Jag lovar dig för det Jesus. Tack för dina goda tankar för oss. Prisa att vara Herrens underbara namn. Tack att du hör bön i Jesu namn. Amen. Jag tror det är några som vill prisa Herren just nu och upphöja hans namn. Halleluja Jesus. Shigarabashibolo Goronu, Jesus.